Hallå, hallå och välkomna till A-radion Partille idag lördag den 5 mars klockan 14.35 idag faktiskt. Tamara Nesik heter jag, mejlade ni känna förra veckan. Tillsammans med mig har jag Jesper Hallén, jag har Daniel Dellenmark och en speciell gäst med oss idag, nämligen Johan Byser. Riksdagsledamot här i Göteborg och ordförande för Svenska OSSE-delegationen. Välkommen!
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Det är väldigt, väldigt roligt att ha dig här. Och Jesper,
ja.
Vi körde ju förra veckan.
Det gjorde vi och det var underbart och det kommer bli ännu bättre idag.
Det var väldigt, väldigt roligt.
Det var det. Det är jättekul att tagit över den här slotten. Vi kör ju lördagar med repris på torsdagar klockan 17:30-18. Så det kan ju hända att du lyssnar på en torsdag nu så att man inte blir förvirrad.
Och jag hoppas att ni har väldigt fint väder på torsdag också, för det har vi nämligen idag på lördagen. Men Johan, extra välkommen till dig.
Tackar.
Berätta lite om dig själv.
Jag heter Johan Byser, jag är riksdagsledamot sedan 2014, bor i Bergsjön, inflyttad från Småland och socialdemokrat. Och så jobbar jag mycket med internationella frågor och det är extra viktigt i dessa dagar.
Ja, för som många av oss vet och jag tror få har missat så är det oroligheter och turbulens nere i Ukraina just nu. Och du är ju ordförande för Svenska OSSE-delegationen. Vad kan du berätta för oss om läget internationellt nu?
Vad står OSSE för? Kan vi börja med kanske?
Ja, OSSE är ju en medlemsorganisation med ett antal medlemsstater. Och pratar man om internationella kända organisationer så vet ju alla vad EU och FN är. Men Sverige är faktiskt en av 57 medlemsstater också i OSSE. Och det står för Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa. Och väldigt kortfattat så bildades OSSE efter i kalla krigets spår egentligen, som skulle bidra till att verka för fred och avspänning i världen utifrån tre dimensioner, eftersom säkerhetsbegrepp är brett då. Och det första är det förstås politik och säkerhet, det militaristiska, militära perspektivet. Det andra är ekonomi och klimat, miljö. Och den tredje dimensionen är ju demokrati och mänskliga rättigheter då, som alla är en del av det breda säkerhetsbegreppet. Och de frågorna jobbar OSSE med och de 57 medlemsstaterna. Och kortfattat kan man säga att det är Nordamerika, det är Europa och det är Ryssland och de staterna som tidigare utgjorde Sovjetunionen som är medlemmar där.
Ja, jag kan säga att jag hade inte jättekoll på det här, så tackar så jättemycket för förklaringen. Och läget internationellt då, vi har ju sedan den 24 februari här haft Ryssland som har gått in i Ukraina. Och många känner ju en väldigt stor osäkerhet nu och många är väldigt oroliga för läget internationellt och vad Sveriges roll blir i det hela. Och Magdalena Andersson har ju uttalat sig och vi har ju skickat den hjälp vi kan till Ukraina. Vad kan du berätta för oss om det?
Det som Ryssland nu gör att gå in i Ukraina har man egentligen gjort från rysk sida sedan 2014 när man tog kontroll över Luhansk, Donetsk och Krimhalvön. Så att det har varit ett lågintensivt krig egentligen i 8 år nu och det har Sverige varit fullt medvetna om och vi har inom oss kritiserat Ryssland väldigt många gånger därför att ingen annan stat har rätt att gå in och kränka internationellt säkra och erkända gränser. Och det är det Ryssland har gjort egentligen sedan 2014. Just Ukraina och detta har varit oroligt för det kränker det vi kallar för den europeiska säkerhetsordningen. Det som ändå blev nu den 24, det är ju snart 9-10 dagar sedan den 24 februari, var ju att Ryssland faktiskt fullskaligt gick in i Ukraina och försöker ta över stora delar av Ukraina. Man försöker attackera huvudstaden Kiev, det verkar ju vara huvudmålet då. Och detta har ju lett till omfattande internationella protester med rätta. Sverige samordnar sig med EU och med andra länder och det gör vi utifrån att vi tror att svensk säkerhet värnas bäst tillsammans med andra länder. Utöver naturligtvis den internationella solidaritetstanken att vi står med Ukrainas folk som är otroligt utsatta nu. Det talas om att det redan har flytt 1 miljon. Inom den närmsta månaden tror man att det är så mycket som 4 miljoner som kommer fly Ukraina. Men ingen vet ju riktigt detta säkert. Men det är en otroligt aggressiv invasion av Ukraina som jag tycker att vi har anledning att känna oro för i hur Ryssland agerar i vårt närområde.
Nej, det är verkligen inte en lätt situation på något sätt. Men vad har OSSE för roll i den pågående konflikten?
Ryssland är ju en av de 57 medlemsstaterna, och så sent som i förra veckan var jag själv på plats i Wien, och vi hade OSSEs parlamentariska församling då på plats. Då medverkade både Ukraina och Ryssland. Så att OSSEs roll är ju att samla de här 57 medlemsstaterna, och egentligen det som jag personligen och som vi som är socialdemokrater och många andra också tror är vägen framåt, det är ju dialog, diplomati, diskussion. Tyvärr kan vi konstatera att det inte har fungerat den här gången, och att Putin inte väljer att lyssna vare sig på grannländerna runt omkring eller på de enorma sanktioner som ändå drabbar framförallt det ryska folket, skulle jag säga, men som också är riktat mot den ryska statsledningen. Så det är väl OSSEs roll att vara en organisation för samtal, för diskussion, för diplomati. Sen utöver de parlamentariska församlingarna som jag ingår i som riksdagsledamot, så träffas ju också OSSEs utrikesministrar regelbundet. Men jag måste ju också säga att det är tråkigt att se att både FN och OSSE är relativt tandlöst i att förmå Ryssland att tänka om och att inse att det man nu gör är illegalt enligt internationell rätt.
Mm. Men du har ju själv varit i Ukraina, eller hur? Du har varit där på en valobservation, för det håller ju OSSE på också med, eller hur?
Ja, en av OSSEs viktigaste uppgifter är att observera val i de 57 medlemsstaterna. Och jag har själv observerat val i exempelvis både mellanårsvalet i USA. Jag observerade valet när Trump förlorade valet senast. Jag har varit i Armenien, jag har varit precis som du säger Ukraina också, en del andra länder. Där och då, det val jag observerade var ju parlamentsvalet. Det var ju efter att nuvarande president Zelensky hade vunnit. Han hade ett väldigt starkt stöd, uppemot 70%. Och Zelensky gjorde ju upp med den gamla regeringen och ändrade inriktningen, och han gick till val på att bekämpa den omfattande korruption som ändå har varit fallet i Ukraina. Mitt intryck av Ukraina som land är att det är ett land som vill ta demokratiska steg framåt. Jag upplevde Kiev när jag var där, för vi var i Kiev framförallt, som en väldigt öppen stad. Jag upplevde ett trevligt folk som är nöjda med att leva inom som vill leva inom säkra erkända gränser, och som är ett enat folk och som vill ha rätten till sitt land helt enkelt. Men redan när vi var där då för 2,5 år sedan talades ju mycket om Donetsk och Luhansk och vad som pågick i Krimhalvön, och det kanske inte är så känt för gemene svensk så att säga, men det är ju ändå en fråga som har engagerat i 8 år sedan Ryssland då gick in.
Ja, det är mycket att ta in, och så är det ju alltid. Och jag tänker att det är nog dags för en låt här.
Så det låter att, som en bra idé.
Vi lyssnar lite på ABBA och Fernando.
Gött. Varmt välkomna tillbaka. Vi hörde lite Simon och Garfunkel. Vi sitter här, Tamara och jag, med Johan Byser. Och du är ju inte bara riksdagsledamot utan även ordförande för Bergsjöns socialdemokratiska förening.
Stämmer.
Och ni har varit ute och knackat dörr idag.
Jajamän.
Hur gick det? Vad säger folk?
Jo, men det gick bra. Jag bor ju i Bergsjön själv och även ordförande precis där i Socialdemokratiska föreningen. Och nu är det ju valår, så att vi hade planerat att gå ut och knacka dörr idag. Men det kändes ännu viktigare idag eftersom det är väldigt många som är oroliga och funderar vad innebär det här kriget. Så att vi tog oss ut i delar av Bergsjön och knackade på hemma hos folk och dörrarna. Och berättade att vi var från Bergsjöns socialdemokratiska förening. Vi delade ut lite material om just Ukraina-krisen och var väldigt tydliga med att vi står bakom det ukrainska folket. Och att man kan skriva på vår namninsamling. Och människor är förstås väldigt ödmjuka inför situationen och tycker att det är förfärligt. Att det blir ett krig i Europa igen för första gången på väldigt länge. Så att det var ungefär det vi mötte. Tamara, du var ju också med. Hur uppfattade du?
Ja, precis. Jag var ju också med och knackade i Bergsjön idag. Och människor överlag är ju lite, inte oroliga kanske, men lite nervösa. Att de frågar, kommer det här att nå Sverige? Vad får det här för konsekvenser på Sverige? Jag kommer inte åt mitt skyddsrum där nere i källaren. Hur löser jag det? Så att det är verkligen oro på det stora planet, det internationella planet. Men det är ju också den lokala oron. Kommer jag in? Behöver jag preppa en låda med nödvändigheter? Kommer det här till Sverige? Så då är väl min fråga helt enkelt, Johan, oron för att det här kommer till Sverige, är den, hur ska vi hantera den?
Jag förstår att väldigt många är oroliga och det är många som har, precis som du säger Tamara, kollat vad är mitt närmaste skyddsrum, och det kan ju vara bra att ha koll på oavsett. Det är en del som har köpt hem jodtabletter, andra köper hem konserver, och jag hörde att vevradion var slut på väldigt många ställen utom i Göteborg, och så att det finns en oro. Och jag tycker man ska vara orolig, det ska vi alla vara när det blir krig i Europa. Samtidigt så är ju både överbefälhavaren och statsminister Magdalena Andersson väldigt tydliga med att vi ser inget direkt militärt hot mot Sverige i nuläget. Men det är klart, Ukraina ligger inte särskilt långt bort, något hundratal mil så att säga. Och då är det klart att då finns det anledning, kan det här sprida sig och hur sprider det sig? Men Sverige är ju med i exempelvis EU. Vi har en solidaritetsklausul, blir något annat land attackerat. Vi såg igår att Storbritannien talade om att de som inte är ett EU-land vill skydda Sverige. Och jag vet att Finlands president Sauli Niinistö var ju och träffade Joe Biden, och man hade haft telefonkontakt med Magdalena Andersson också. Så att det finns ju en väldig enighet så att säga i väst och i EU. Men det är oroväckande tycker jag ibland att vi har gjort en del för Ukraina, men man skulle naturligtvis vilja göra mer.
Ja, såklart. Och då finns det ju två grejer som vi faktiskt kan göra väldigt nu och väldigt direkt. Och det ena är ju att man kan skriva på vår namninsamling. Så vi har en namninsamling på folkrörelse.nu för att stödja det ukrainska folket. Men det finns ju också en insamling som Palmecentret har startat för fred och frihet i Ukraina. Och är det så att man kan bidra så kan man ju swisha en valfri summa till 123-240-6072 och märka gåvan med Ukraina. Och sen har ju frågan också varit på tapeten, vart ska man hitta information? Många märker också att det sprids information nu som kanske inte stämmer eller som är felaktig på olika sätt, och då får vi ju rikta dem till krisinformation och till myndigheternas officiella sajter för informationsinhämtning. Så bra.
Precis. Och sen kan vi även tipsa om en aktivitet som kommer gå av stapeln imorgon söndag. Nu sänder vi detta på en lördag, så om ni lyssnar på reprisen så har detta redan varit. Men för er som lyssnar live så har vi en aktivitet imorgon på Slottsskogsvallen i Göteborg. Spring för Ukraina. Där man kan springa eller gå eller rulla sig fram i 5 kilometer tror jag det är. Klockan 13.00 på Slottsskogsvallen. Och det är en insamlingslopp kan man kalla det till Ukraina. Och vi kommer att ha med oss vårt kommunalråd Blerta Houti och några andra sossar. Så att kom gärna dit och stötta upp imorgon klockan 13 på Slottsskogsvallen.
Precis, kom förbi och säg hej.
Det kan man göra. Alltså man kan alltså gå, man behöver inte springa om man inte vill. Man kan gå.
Man kan också jogga.
Kan jag jogga, man kan springa, man kan rulla.
Det som passar bäst, helt enkelt.
Exakt, och nästa söndag preliminärt så håller vi på att planera en stor manifestation på Gustav Adolfs torg.
Och nästa söndag är ju den 13 mars.
Precis.
Det är viktigt att hålla koll på datumen här. Det är ju mycket som händer framöver.
Det är ju det. Det finns ju ett jättestort engagemang, märker man av, både i Sverige och resten av världen för Ukraina. Det är liksom insamlingar och folk som skickar mat och kläder och till och med folk som åker dit. Jag såg någon på nyheterna i morse, någon ung kille från Frankrike som frivilligt åkte till Ukraina för att hjälpa till att, ja, men vad man kan hjälpa till med. För det finns ju ett stort stöd från omvärlden till Ukraina.
Johan, om jag får fråga, det är många också som undrar nu kring den hjälpen som Sverige skickar till Ukraina. Och då har vi ju från Sveriges håll dels skickat sociala insatser, men också vi har skickat vapen. Och det är många som frågar kring det. Skulle du kunna kommentera det? Och förklara, vad är det vi har gjort?
Ja, förra söndagen blev vi som är riksdagsledamöter med kort varsel uppkallade till Stockholm för att på det som var i måndags fatta beslut om det här stödpaketet till Ukraina som Sverige var en del av. Och där röstade ju alla partier för utom Vänsterpartiet, men vi var helt eniga, oss övriga 7 riksdagspartier, om att till Ukraina skicka 5 000 pansarskott, 5 000 skyddsvästar, 5 000 hjälmar, och därtill också, tror jag det var, 135 000 matransoner. Och sen utöver det paketet att också skicka pengar direkt både till försvaret och till det direkta humanitära arbetet. Och då bidrar Sverige med 1,4 miljarder till Ukraina. Under veckan som har gått har vi också sett hur privatpersoner har bidragit till att samla in över 100 miljoner kronor, vilket är fantastiskt och gått väldigt snabbt. Och vi ser ju också att väldigt många svenskar nu är beredda att öppna upp sina hem när det så småningom kommer ukrainska flyktingar. De första har redan börjat komma till Sverige. Så att det är ändå omfattande hjälp som Sverige bidrar med. Och det sker ju i nära samverkan tillsammans med EU. Det är ju unikt också för att Sverige har inte skickat vapen exempelvis till ett krigförande land sedan 1939 när Sovjetunionen attackerade Finland senast. Men det Magdalena Andersson, statsminister, sa väldigt tydligt att det var inget lätt beslut att fatta. Det är ett svårt beslut, men det är också en väldigt svår situation.
Och med det så hoppas vi ju på fred och frihet i Ukraina. Och då ska vi faktiskt lyssna på Freedom här med Wham. Varmt välkomna tillbaka till A-radion Partille. Idag lördag den 5 mars klockan 15.06. Om ni lyssnar på det här på torsdag så är det reprisen ni hör. Och det vi ska prata om nu är en av mina två favoritdagar. Jag har två favoritdagar faktiskt. Den första är 1 maj och den andra är 8 mars. Jesper, 8 mars, nu på tisdag.
Nu på tisdag.
Vad händer?
Eller i tisdags om man lyssnar på reprisen.
Mycket bra.
Det är ju då 8 mars, den internationella kvinnodagen. Det är ju så att nu de här åren firar vi ju 100 år av allmän och lika rösträtt. Och bland annat då fick då kvinnor även vara med och rösta i Sverige. Och det var något som bland annat Socialdemokraterna var drivande i, kan man säga. Och vi ska väl uppmärksamma detta på tisdag, har vi tänkt oss, från Socialdemokraternas håll i Göteborg. Och vi kommer bland annat vara på Frölunda torg kring lunchtid 11:30 och dela ut rosor och prata med göteborgare. Sen har vi också rosutdelning på Hjalmar Brantingsplatsen, alltså vid Backaplan, klockan 16. Och sen på kvällen kommer vi ha en spännande panelsamtal. Så vi håller på att jobba på detta i skrivande stund, eller man säger, i talande stund. Och bland annat Johan, du ska vara med på tisdag kväll. På Hotell Riverton kommer det att ske klockan 18. Så där är man varmt välkommen. Vi kommer även ha representanter från Kvinnofolkhögskolan och SSU med flera. Vi jobbar på lite fler namn, så att det kommer bli en spännande kväll som jag kan rekommendera att man besöker.
Och du som kommer att tala där, Johan, på tisdag. Vi har ju ställt om, för som vi alla vet så är ju 8 mars kvinnornas dag, den internationella kvinnodagen, och vi fortsätter ju som kvinnor att kämpa för lika lön och för lika rättigheter och möjligheter, för så ser det ju inte ut överallt i hela världen. Vi har kommit ganska långt i Sverige, men även här är vi inte helt klara ännu. Men den har vi ju också ställt om. Vi har ett nytt tema på den. Kan du berätta lite om vad som kommer att ske här på panelsamtalet den 8 mars?
Utöver att det är internationella kvinnodagen den 8 mars så är det ju också så att vi har Ukraina-krisen som vi har talat om under den här sändningen och som väldigt mycket fokus är just nu. Och kopplar man ihop krig, Ukraina-kris och internationella kvinnodagen så inser man ganska snabbt att kvinnor drabbas väldigt hårt i krig. Det är kvinnor som får fly med barnen till andra länder och ofta tyvärr startar upp ett helt nytt liv någon annanstans. Kvinnor riskerar att utsättas som civila i krig på ett väldigt hårt sätt. Kvinnor, vi har också sett i värsta fall brutala tidigare krig där kvinnor också har utsatts för systematiskt våld av ockupationsmakten med våldtäkter och övrigt våld så att säga. Och därför är det väldigt viktigt att man uppmärksammar kvinnors situation i krig. Och vi har också FN-resolutionen 1325 som man brukar tala om, som handlar om att fokusera på kvinnors rättigheter och att kvinnor också ska vara med vid exempelvis förhandlingsbordet. Därför att det är ett särskilt perspektiv som kvinnor får med sig vid allvarliga krigssituationer och så även här förstås. Så att det kommer vi bland annat prata om på internationella kvinnor då.
Vi ska också säga det att ni kan ringa in till oss och ställa frågor eller uttrycka er åsikt om vad ni vill i princip på nummer 031 26 10 90, alltså 031 26 10 90. Så ni är varmt välkomna att ringa in till oss.
Ja, och på det här så kör vi en låt och låter våra lyssnare slå in numret.
Välkomna tillbaks. Vi sitter här i A-radion och solen skiner denna lördag den 5 mars. Vi har med oss riksdagsledamot Johan Byser här. Vi pratade tidigare om flyktingströmmen som väntas dra över Europa nu. Och visst är det så att du eventuellt ska åka ner tillsammans med OSSE-delegationen ner till polsk-ukrainska gränsen, stämmer det?
Vi planerar en resa på inbjudan av Polen inom en vecka ungefär, att ur en liten krets ur OSSE åka ner, precis som du säger Jesper, till den polsk-ukrainska gränsen. Och Polen vill då visa hur arbetet fungerar med mottagningen. Det är ju ett enormt stort ansvar som nu vilar på Polen, eftersom de allra flesta flyktingarna från Ukraina faktiskt söker sig dit. Och i arbetet inom OSSE så är jag också rapportör då, och skriver rapport om utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter. Och det är klart att flyktingsituationen efter ett sånt här krig berör ju allra högsta grad mänskliga rättigheter, och därför är det ett bra tillfälle både för mig som politiker att visa ett engagemang och visa att vi bryr oss om vad som händer, men också ett tillfälle att skapa kunskap inför den rapporten som ska tas fram inom OSSE om just demokrati och mänskliga rättigheter, där flyktingsituationen definitivt är en del.
Men när man tänker på flyktingmottagande så har ju inte Ungern och Polen och länderna där omkring har ju varit relativt restriktiva genom åren. Men det är skillnad nu, eller hur ser du på det? Är det för att Ukraina är i absoluta närheten, det är ett grannland?
Det finns nog flera skäl tror jag, men det är precis som du säger att under de senaste åren har Ungern och Polen varit två av de länder som absolut inte har velat ta emot några flyktingar alls och varit också väldigt tydliga med det. Och Sverige har ju till skillnad från många andra länder haft en väldigt generös flyktingpolitik. Vi har ställt upp historiskt när det kommer till krigssituationer, men efter den senaste flyktingkrisen i framförallt Syrien så har ju också Sverige sagt att andra EU-länder nu måste ta ett större ansvar än vad Sverige har gjort historiskt. Nu märker jag i och med Ukraina-krisen att Polen och Ungern kommer att ta emot många flyktingar. De vill ta emot många flyktingar. Och jag tror det har med att göra att det är ett land som ligger granne med dem. De känner också en väldig oro för det som händer och det Ryssland gör och deras historiska kopplingar. Så jag tror att viljan är betydligt större på grund av identifikationen som är på ett annat sätt. Jag tycker också att diskussionen i Sverige påbörjar vända och det verkar finnas ett enormt stort stöd bland stora delar av den svenska befolkningen att vilja hjälpa Ukraina både med pengainsamlingar men också i att många också är beredda att öppna upp sina hem. Och det tycker jag i grund och botten är väldigt positivt.
Ja, det är fint att se att den internationella solidariteten finns kvar och att den växer. För du var inne här och började om det, men inställningen till den kommande flyktingkrisen här om och hur den drabbar Sverige. Det är många som är väldigt oroliga med tanke på den senaste flyktingkrisen. Att folk som kommer ska bli värdigt mottagna. Oavsett vartifrån man kommer, vilken grupp det handlar om, så människor som kommer hit ska ju ha ett värdigt mottagande. Är vi redo för det i Sverige och ta emot en större del människor, tror du?
I det här väldigt akuta läget när vi har krig i vårt närområde så tror jag inte att det finns något alternativ, och hela EU öppnar ju upp nu för det här nya direktivet som säger att länderna ska hjälpa till, att man ska ha rätt att stanna, så att vi kommer alla att behöva hjälpas åt. Också de som kan de här frågorna väldigt nära kring hur flyktingströmmarna kommer att se ut från Ukraina talar ju om att ja, fast det finns inte så många anhöriga i Ukraina. Det är inte så många från Ukraina som har invandrat till Sverige tidigare, och man tror att de allra flesta människorna till inledningsvis kommer att hamna i Polen, Ungern och de närliggande staterna. Sen ser vi redan nu idag, vet jag, vänner till mig som är beredda att öppna sina hem, och det har redan kommit ett fåtal ukrainska flyktingar till Sverige. Men med tanke på att vi inom den närmaste månaden räknar med att det ska komma upp emot 4 miljoner flyktingar, så är det självklart så att alla länder inom EU måste hjälpa till, för detta är inte bara en säkerhetspolitisk fråga utan det är också en humanitär fråga. Sverige ska ta sin del, men Sverige kan inte göra allt, utan alla länder måste hjälpas åt.
Och det har ju också Magdalena Andersson varit tydlig med, att hon vill se att hela EU hjälps åt att hantera den här situationen.
Precis.
Ska vi våga blicka fram? Det kanske är väldigt tidigt nu, men relationen mellan Ukraina och Ryssland framöver, vad tror vi där?
Jag tror
det kan vara svårt att återfå någon slags Stabil relation.
Många av de ryska soldater som åkt in har ju vittnat om, och man har fått sms som är väldigt hjärtskärande, om att de förväntade sig eller blivit itutade att, och när vi åker till Ukraina kommer det ukrainska folket se det som att de blir befriade av Ryssland. Mm. Men så är ju inte alls fallet, utan tvärtom ser vi en otroligt starkt sammansvetsat, ett starkt sammansvetsat folk i Ukraina som vill stå emot den ryska ockupationen. Och jag tror att Ryssland har gjort en enorm felbedömning här, för att även om de kan ta över landområden så kommer det att finnas en befolkning som kommer känna väldigt starkt motstånd mot Ryssland. Och det är för det Ryssland gör nu, men det finns också historiska skäl till detta. Det var en enormt stor del av den ukrainska befolkningen som svalt ihjäl helt enkelt genom den tidigare ledaren och diktatorn Stalins metoder, så att säga. Så att det finns, jag tror inte alls att det kommer vara otroligt svårläkta relationer, och nu hade man enats om en humanitär korridor idag, och det sista jag såg, jag har inte läst på ordentligt, jag har inte hunnit det, men det var ju att Ryssland nu inte heller respektera ens vapenvilan, inte bara det när Ryssland och Ukraina sitter i direkta förhandlingar och man samtidigt bombar och skjuter, utan nu också när man hade enats som en humanitär korridor, så att säga, för att evakuera befolkningen, så fortsätter Ryssland att inte respektera vapenvilan. Så att det tror jag, ja, det kommer bli väldigt, väldigt svårläkt om vi blickar framåt, tror jag.
Mm. Och jag måste ju ändå ta tillfället i akt här, Johan, när jag har det här, och ställa alla frågor som jag har tänkt på. För det är mycket som fortsatt är oklart. Men en fråga som jag tänker på, som jag också har pratat mycket med mina vänner om. Sanktionerna mot Ryssland, de slår ju ganska hårt. Det är stora sanktioner och det är märkbar påverkan. Hur funkar det med sanktioner? Vad är det innebär att sätta sanktioner på ett land?
Mm. Att sätta sanktioner innebär ju att det är sanktioner som riktar sig mot den politiska ledningen. Man konfiskerar vissa av de som har otroligt stora tillgångar. Deras tillgångar konfiskeras. Det handlar också om att man stänger ut Ryssland från SWIFT-systemet. Man stoppar centralbanken i Ryssland. Man inför flygförbud för ryssar att ta sig in i Europa, i EU, och att resa till USA och vice versa. Det här är omfattande sanktioner som kommer att riktas mot förstås den politiska ledningen. Men tyvärr kommer också vanliga ryssar känna av det här. Men det vilar ju helt och hållet på den ryska statsledningen att man är beredd att utsätta sin befolkning för detta. För det finns inget alternativ när man begår så grova övertramp och kränker europeiska säkerhetsordningen och den internationella rätten. Och därför är västvärlden, eller väst och även andra delar av världen, mer enade än någonsin. Och i den resolutionen inom FN så var det bara ett antal stater som visade sig stå bakom Ryssland. Och det var Nordkorea, det var Belarus, det var Eritrea och det var Syrien. Och det vet vi alla vad de staterna har för statsskick, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt. Så att Ryssland blir ju, utöver de här sanktionerna som drabbar statsledningen, som drabbar det ryska folket väldigt hårt, så är man också utfryst i internationella sammanhang. Och det kanske inte Putin hade räknat med, att det skulle bli så hårt, så snabbt. Så, ja.
Mm. Det ser vi ju inte minst i idrottsvärlden, där ryska skidåkare inte får delta i till exempel Vasaloppet som går av stapeln nu i helgen, eller i andra internationella tävlingar. Mm. Så att man sluter ju upp från många håll emot Ryssland. Och det är klart, det drabbar ju den ryska befolkningen. Och man ser väl även ett motstånd bland den ryska befolkningen emot regimen i Ryssland och Putin. Så man märker att de vågar ändå gå ut och demonstrera i viss omfattning, även om de riskerar att gripas. Så att man märker att det finns ett stort motstånd även i Ryssland bland ryssarna.
Mm. Och en fråga som lyftes idag när vi faktiskt var ute och knackade, det pratade vi om här tidigare under sändningen, jag och Johan var ju och knackade i Bergsjön idag, var ju frågan om NATO och ett svenskt NATO-medlemskap. Det är ju många som resonerar, men tänker att jo, men i och med att man tar så aktivt avstånd från Ryssland så närmar man sig USA och NATO. Hur är Sveriges inställning till ett NATO-medlemskap?
Det finns ju historiska skäl till att Sverige har valt att inte gå med i NATO, som exempelvis Danmark och Norge har valt, även de tre baltiska staterna som ligger nära oss. Vi har NATO i vårt närområde, det har vi. Vår säkerhet är ju väldigt starkt sammanknuten med Finland, som ju heller inte är NATO-medlemmar. Och Socialdemokraterna under lång tid värnat tanken om att det som gagnar svensk säkerhet och fred bäst är att vara alliansfria. Det är många som blandar ihop det här med att vi är neutrala. Nej, det är vi inte. Vi är med i EU. Vi står bakom EUs solidaritetsklausul att vi ska ställa upp för varandra inom EU vid händelse av krig eller kris. Men vi har valt att inte vara med i NATO. Sen har ju ända sedan 2000 och så sent som innan 2014 eller 2008-2009 fanns det en allmän uppfattning om att ja, nu ringer det här i studion, så kan det vara ibland. Ja. Så fanns det en allmän uppfattning om att det inte fanns några militära hot i Sveriges närområde. Men ända sedan 2014 och invasionen av Krimhalvön har ju det förändrats. Och då har vi också behövt uppdatera vår säkerhetsanalys. Mm. Och det innebär också att vi har samarbetat en del med NATO också från svensk sida. Nu i Finland har vi sett opinionsmätningar som visar att NATO-opinionen i Sverige och Finland har börjat svänga. Jag tror dock inte att det är klokt att i nuläget gå med i NATO, men det är klart att det förstår jag också, att det kommer att komma en politisk diskussion om hur vi i framtiden värnar svensk säkerhet efter det här som nu har hänt. Och den måste vi ju också välkomna. Men min uppfattning och Socialdemokraternas uppfattning är förstås att NATO inte är någonting vi ska gå med i just nu. Så långt är vi överens.
Tack för det, Johan. Här ringde telefonen tidigare, men vi fick inte kontakt. Så att Jesper, ja, numret har du där ifall man vill ringa en gång till.
Absolut, det är bara att ringa igen. 031 26 10 90. 031 26 10 90. Ring in och ställ en fråga.
Och efter samtal här nu så ska vi försöka få igång musiken.
Ja.
Så nu lyssnar vi på Sweetest Thing med YouTube.
Härligt. Vi lyssnar på A-radion i Partille den här lördagen den 5 mars. Och vi har ju Ukraina-kriget som rasar för fullt. Men vi har ju även ett valår i år. Och antagligen, eller vad tror ni, kommer det präglas mycket av kriget i Ukraina? Vad säger du, Johan?
Ja, det tror jag definitivt. Det ser vi ju. Det kommer ju bli en diskussion om hur vi ska skydda Sverige och det svenska folket på bästa sätt. Hur bidrar vi med den internationella solidariteten? Hur hanterar vi flyktingsituationen? Elpriserna som nu blir ännu dyrare i samband med kriget förstås kommer vara en fråga, men också hur vi ska, mycket pengar vi ska lägga på vårt försvar. Så att självklart kommer det att prägla valet, det tror jag.
Mm. Jo, men det tror jag faktiskt också att det kommer göra. Kanske inte fullt ut att vi pratar om krig, men konsekvenserna av den här konflikten och av det här kriget tror jag absolut kommer att bli påtagliga, och att man kommer att både höra och se det i diverse forum och sammanhang. Elpriserna är ett jättetydligt sådant exempel. Jag tror ju dock att det som berör människor direkt kommer att vara det som vi också kommer att möta i valet. Hur är det med högens ombildningar? Hur är det med privatiseringar av sjukhus och vårdcentraler? Jag tror att det fortsatt kommer att vara de största frågorna, men att vi absolut kommer att se även konsekvenser av kriget i valet.
Ja, vi kanske får ett par ytterligare valfrågor. Till exempel, som Johan var inne på, hur ska vi försvara Sverige? Försvarsfrågan, NATO-frågan, inte minst. Men sen har vi ju de andra stående, som man säger, aktuella valfrågorna som kommer vara i fokus. Mm. Tamara, du jobbar ju mycket med dörrknackning.
Ja, det gör jag.
Och ni har ju varit ute idag och knackat dörr i Bergsjön. Och det kommer vi ju fortsätta med. Visst är det så att vi har ju det som primär kampanjmetod.
Framöver. Ja, det stämmer. Vi har ju en ambition om att knacka på alla dörrar i Göteborg. Och vi har en ambition om att nå alla göteborgare. Vi vill ju prata med alla som vill prata med oss. Och det har vi ju en stor organisation för nu. Och håller på att bygga upp den as we speak. Mm. Det var lite roligt, va? Mm. Och tanken är ju att vi ska få igång våra, för vi är ju organiserade på tre nivåer. Det är ju partidistriktet och så, som är högst upp i våran lokala organisation. Och så har vi kretsarna därunder som är de större geografiska områdena. Och sen är det ju S-föreningarna som är lokalt engagerade eller engagerade i olika, på olika arbetsplatser eller i typ av intresseföreningar eller språkföreningar. Och alla de här håller ju nu på att förbereda sig, att valplanera, att tänka kring hur genomför vi det här valet bäst ut efter våra egna förutsättningar. Men dörrknack kommer absolut att vara en av våra främsta prioriterade metoder för att nå göteborgare.
Det här med dörrknack, det kan ju låta för lyssnarna kanske som lite läskigt. Det kommer sossar och knackar på ens dörr. Vad är det liksom, hur är bemötandet för det mesta när man knackar dörr? Vad skulle du säga, Johan?
Jag tycker att bemötandet är väldigt positivt, och inte bara när jag knackar dörr, utan det är generellt, det tror jag Tamara håller med om, att de allra flesta är väldigt trevliga när de öppnar dörren. De som inte är intresserade kanske inte alls öppnar eller säger att de inte är intresserade, men det är väldigt sällan det är någon som är otrevlig. Vi ser också alltid till att gå två och två när vi knackar dörr, och jag tror att dörrknackning är särskilt viktigt i den stadsdelen där jag bor, i Bergsjön i Göteborg, därför att där ser vi att det är hälften av befolkningen som väljer att inte gå och rösta, och då ser vi dörrknackning som ett viktigt sätt att påminna att ja, men nu är det val, men också att ta in synpunkter förstås, vad tycker du behöver bli bättre i din stadsdel, och visa att vi finns där människor finns, så att säga, och då väljer vi dörrknackning som metod, vi tror att vi når folk på det sättet på ett bra sätt.
Och jag vill fortsätta vidare på spåret som Johan är inne på här. När vi knackar dörr så är det ju absolut för att prata om våra politiska frågor och budskap. Men det är ju 70% att lyssna in och höra. Vi vet ju att göteborgare tycker och de tänker mycket, och vi vill ju ha de inspelen, och vi vill veta vad som är viktigt för dem. Vi vill ju vara i deras vardag, och det kan vi bara vara om vi lyssnar. Så att två öron och en mun, som min kollega Carina Ring säger.
Just det. Och Johan, du sitter ju i riksdagen, då är man riksdagsledamot. Hur ser en normal riksdagsvecka ut för en riksdagsledamot från Göteborg?
Ja, det är väldigt olika skulle jag säga, beroende på vilka frågor som är på gång och så vidare. Men normalt sett, om man ska ändå göra någon slags beskrivning, så är tisdagar, onsdagar, torsdagar på plats uppe i Stockholm i riksdagshuset. Då är man där och deltar i sina utskott, tar sina debatter, har möten med sin partigrupp, och då är man i Stockholm. Sen fredag, lördag, söndag, måndag, då är man på hemmaplan i sin valkrets, och i mitt fall är det ju Göteborg. Och då förväntas man ju göra studiebesök på skolor eller företag, samtala med medborgare och dessutom vara aktiv i det lokala partiarbetet, inte minst under det här året som är ett valår. Så att det blir ju väldigt många olika varierande uppgifter i olika delar av landet, men också då för mig som är oss engagerad i olika delar av världen ibland faktiskt till och med. Så att det är ett uppdrag som är väldigt varierande, väldigt roligt, men också krävande, och som tar både kvällar och helger i anspråk. Men det är roligt för det allra, allra mesta måste jag säga.
Just det.
Och då måste jag fråga, hur väl går det här ihop då med och vara ordförande i en S-förening och vara en typ av valledare och ledare överlag där?
För mig har mitt politiska engagemang, för jag har ju varit politiskt aktiv i många år ideellt, och för mig har det alltid handlat om förstås det politiska intresset, viljan att förändra och göra ett bättre samhälle. Och då räcker det inte bara att hålla politiska tal eller ha ett politiskt uppdrag, utan man måste också vara del av en rörelse, en organisation. Och därför har det alltid varit en självklarhet för mig att också vara aktiv i att möta människor, men att också vara med och bidra och stärka partiet och Socialdemokraterna. Och i synnerhet känns det stimulerande att bo i Bergsjön och jobba i valrörelsen där, i den föreningen. För att det handlar om demokratifrågor, det handlar om att få fler att gå och rösta, det handlar om att få ett mer jämlikt samhälle och att se till att alla människor ska få möjlighet att både få en bra skolgång och få möjlighet till jobb och få leva i trygga stadsdelar runt om hela staden. Så det hänger ihop det där för mig.
Och då tackar vi för det, Johan, och så kör vi lite musik. Välkomna tillbaka till A-radion Partille med mig, Tamara Nesik och Jesper Hallén. Och med oss idag har vi faktiskt haft riksdagsledamoten och ordförande för den svenska OSSE-delegationen Johan Byser och Daniel Dellenmark. Och det här är ju faktiskt min och Jespers andra sändning någonsin.
Men inte den sista.
Det är inte den sista. Det är inte den sista. Men början på en karriär kanske.
Absolut.
Vem vet? Hur tycker du det har gått då?
Idag har det gått jättebra. Eller det gick bra förra gången också. Det har varit jättetrevligt att ha med dig, Jonas. Sa jag Jonas nu? Ja, det gjorde jag. Jag hade jättetrevligt att ha med dig, Johan.
Tack så mycket. Det var jättetrevligt att få komma.
Ja. Men det här har varit en bra lördag. Och som sagt, det kan vara så att ni lyssnar på reprisen och då är det torsdag. Ja, vad ska ni ta på resten av lördagen här?
Resten av lördagen ska jag planera för våran sändning den 9 april. Mm. Och sen ska jag bara njuta av en fin och solig lördag, helt enkelt.
Johanna?
Jag tänkte ut i skogen en sväng och sen blir det lugnt på hemmaplan idag.
Bra.
Helt jättebra. Rätt, det tycker jag du har förtjänat efter dagens dörrknack. Och vi har ju behandlat mycket här idag under den här sändningen. Dels har vi pratat mycket om Ukraina och kriget där och hur det påverkar både den internationella politiken nu men också oss i Sverige. Vi har pratat lite val 8 mars som är nu på tisdag, internationella kvinnodagen. Jag tycker vi har täckt ganska mycket här idag. Och till nästa gång så får ni gärna ringa in och Jesper, då läser du upp numret här så att våra lyssnare lägger det på minnet.
Ja, ni kan ju skriva ner redan nu. 031-26-10-90. 031-26-10-90.
Vi vill gärna höra från er också.
Vi kan återigen också påminna om våran insamling till Ukraina som vi har tillsammans med Palmecentret. Då kan ni swisha in till nummer 123-240-6072. Och märk er gåva med Ukraina.
Du har läst upp mycket telefonnummer och siffror här idag, Jesper.
Jag har gjort.
Bra jobbat. Och med det sagt, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack återigen till Johan Byser och Daniel Dellenmark.
Sköt om er.
Må bäst.